With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Yeah, here we go. Mycket varmt välkomna ska ni vara till det som är podden nummer 51. Som i sig är ett litet jubileum eftersom det bara är en vecka kvar tills vi spelar in podden nummer 52. Som i sin tur är då vårt ettårsjubileum. Ursäkta mig, jag blir så upphetsad så jag hostar till. Vilket ju faktiskt är, vi får inte glömma det, jag påpekar det gång på gång. 52 veckor i rad, Olsson, som vi, om du nu kommer helskinnad hemifrån New York. Där du ska flyga ifrån. Du håller på. Alltså vi kan väl säga att du är ju på plats i New York nu, men är ju på väg att gå hem. Eller ja, vad nu är på väg.
Jag är på väg hem till Stockholm och Skåne den här veckan.
Ja, så du är packningstagen bestyr.
Ja, faktiskt. Det är mycket skit man samlar på sig och ska. Men nu är det ju så, det kan jag väl säga det. Vi har ju skrivit kontrakt på en lägenhet här i New York som vi ska flytta hit i sommar.
Ja, nej, men jag förstod det. På något ställe som jag inte hade hört talas om.
Nej, men du är ju en sån liten New York-analfabet. Tribeca heter den stadsdel. The Triangle Below Canal. Alltså den triangeln söder om Canal Street.
Du ska flytta till New Yorks triangeln.
Ja, just det, man kommer aldrig hemifrån. Hur fan vad det är det? Man kommer aldrig från triangeln.
Men och det känns ju stort förstås. Hur var det liksom, hur gick det till?
Det var ett svenskt par som bara la ut den och som har bott här ett år och de var mest intresserade av att någon skulle ta över deras möbler. Men så nej, men det var rätt bra. Alltså, du vet, skaffa en helt ny lägenhet och sånt har någonting. Så att det var ett väldigt bra pris till att ta över precis allting. Ja. Precis allt från smörknivar till kaffekoppar, säng och fåtöljer. Så att vi slog till. Men sen kommer ju, man säger alltid det. Jag har alltid trott liksom USA, det är den stora frihetens land. Alla man kan med en jäkla vad detta är. Alltså, vad det är invecklat. Så har jag sprungit på banker och varit och håller på och satt in pengar och tagit ut pengar och flyttat pengar och satt in pengar igen och låst pengar för säkerhet. Och sen så till slut skriver på ett kontrakt på 38 sidor som bara är ett hyreskontrakt där det står in i minsta detalj liksom att husägaren inte ansvarig om man snubblar på en matta i lägenheten. Och, ja, du vet, det är sådana otrolig massa sådana grejer. Jag ska erkänna att jag läste inte allt. Det finns lite finstilt på slutet. Så att jag skiter i det jag skriver på nu. Så man får se. Där kanske står någonting om att man inte får lov att vara uppe. Men skitsamma.
Det låter ju fantastiskt. Då gratulerar vi till detta. Då blir du New Yorker på riktigt. Eller vad säger man? Ja, man säger väl typ man blir en sån som bor i New York.
Ja. Ja. Och sen, ja, men det är också så att det är liksom, det är rätt fräckt, alltså det är jättefränt, det är en stor takterrass där man kan vara, man står där och tittar, ser man solnedgång och man ser Hudsonfloden och man ser Frihetsgudinnan och, ja, det är mycket, det ska bli väldigt spännande.
Ja, det låter ju fantastiskt. Och du, gästrum?
Nej, men en soffa kanske.
Ja, tack, det tackar vi för. Nej, men vad trevligt, och det var ju goda nyheter och jag sitter ju själv då i ett jag sitter faktiskt inte hemma och tittar ut ur min ägor, utan jag sitter en liten bit därifrån i Äppelviken i Bromma. Jag blir liksom utkastad från mitt kontor hemifrån och har införskaffat ett nytt kontor då som inte är hemma utan i närheten av hemmet i ett hus där. Där jag även har ett litet så kallat showroom för den lilla klädkollektionen som jag har som en hobby. Så där sitter jag just nu och tittar ut över ett Bromma som är lite småfuktigt eftersom det har börjat regna efter några sommardagar här som du kanske har hört talas om att vi har haft. Helt fantastiskt. Ja. Nu kommer snön igen hörde jag, men det får man liksom leva med i april. Och när det börjar närma sig valborg. Och vi spelar in, Olsson är så på väg hit och vi spelar in vårt program nummer 52, vårt ettårsprogram inför publik. Denna trend som ju finns, eller har funnits, ja finns i allra högsta grad. Dock så har vi då inte slagit på så stort, vi kan ju inte riktigt det, att vi har hyrt Globen och sånt. Men vi gör en liten specialare för de lyssnare som vi vet är väldigt många och väldigt trogna och glada och trevliga på O'Learys Norrtull här i Stockholm i huvudstaden. Tisdagen den 6 maj mellan 17 och framåt. Vi bjuder på kycklingvingar och någonting att dricka. Det är Olsson som har beställt menyn. Och det är liksom begränsat antal platser. Och man måste anmäla sig att man gärna vill komma. Och då får man nog komma också, så det är inga problem. Vi vill gärna veta vem ni är. Och det gör ni till en nybildad. Och det här är ju stort som fan, Olsson, att vi har fått en egen podden mailadress. Och då gör man det genom att anmäla sig till padden. Alltså podden med A.
Utan...
Ja, utan prick okay. på jag vet inte om man kan padden at expressen.se, alltså padden ja. PADDEN snabbla ja. expressen.se.
ja.
Det är bara till att anmäla sig hur många som helst, så vi ser fram emot att träffa alla som lyssnar. Och vi kommer bjuda in lite egna polar och lite annat folk också, så det är någon som kommer i varje fall, annars blir det pinsamt.
Har du anmält dig?
Jag har anmält mig, ja, att jag kommer. Jag ska, vi två
jag ska anmäla mig eftermiddag.
Ja, vi är två som kommer. Det ska bli himla roligt och trevligt. Jag hoppas att vi får det gemytligt där. Kul med kycklingvingar, Olsson. Är det på något speciellt sätt man ska göra dem? Eller har du koll på?
Nej. Nej, det har jag inte. Men om jag ska säga en sak så O'Learys har faktiskt väldigt bra kycklingvingar. Det är bra krut i dem. Det ska vara lite krut i dem. Ofta i Sverige så är det, ja du vet, det smakar mest gammal fågel.
Smakar fågel? Om det smakar fågel, är det inte bra då?
Har du smakat en fågel? Alltså bara ta en fågel och så sitter du där. Oh, där är en fågel. Och så börjar du tugga på den. Alltså alla jävla fjädrar och sånt. Det fastnar ju i...
Talesättet, ja men det här smakade fågel. Är inte det att det är gott?
Nej, det är möjligt.
Va?
Du vet, ja men vadå? Säger du så, lamm smakar kofta. Tycker du det är gott också?
Nej. Jag är inte så förtjust i kofta. Så det är,
nej, lamm, det ser du. Jag är inte så förtjust i fågel heller.
Men man kan ju, men det är ju ett mer talesätt. Att det smakar fågel, är det, jag tror att det är bra. Det smakar utmärkt, det smakar utmärkt, det är nog samma som det smakar fågel. Jaha, det är väl inte så konstigt om kycklingvingen smakar fågel?
Jo, men det är ibland man ser dem så, det är liksom så fjädrar, så usch, nej. Nej, men kyckling ska ju inte smaka fågel. Kyckling ska ju smaka det där obestämbara som man inte vill veta vad det är riktigt. Då vet man allting man säger, allt så här, så, vad smakar det då? Ja, det smakar kyckling. Man säger inte att du smakar fågel.
Nej, ja, det har du med lite rätt i. Men jag det stod nog att det fanns ett sånt talesätt att det smakar gammal fågel eller smakar fågel. Däremot så
gammal
så
fågel
så kommer dessa kycklingvingar att serveras där på O'Learys för de som kommer. Och ni anmäler oss, vi ska ta det ytterligare en gång och ytterligare en gång på slutet till padden at expressen.se. Staffan Olsson, vår första lyssnare som jag har pratat med idag faktiskt. Tror jag dyker upp, hoppas jag dyker upp och vi hälsar honom välkommen till programmet. Precis som vanligt, han berättar att han fortsätter att lyssna med glädje och det tycker vi förstås är kul. Välkommen hit Staffan. Och han tycker också att det är roligt att vi hälsar honom välkommen. Han lep sig själv när han är ute och springer med oss i öronen. Bara en sån sak. Så att, ja men det ska bli kul här Olsson, eller hur? Att träffa lite
folk. Ja, absolut, som vi säger i det här landet.
Ja, det är det nu när det blir. Men då ska du alltså bo där för alltid?
I alla fall ett år, sen kan man förlänga ett år ett tag om man vill. Vi får se.
Ja, men nu flyttar du dit. Innan flyttade du inte dit, utan men nu flyttar du dit.
Eller ska... ja, nej, men så när vi var, vi har bott här ett år, men då har vi bott i olika lägenheter. Men detta är en egen lägenhet, alltså mm. ett, vad man säger så är ett förstahandskontrakt.
Ja, ja, det gläder mig. Vi här hemma i det vanliga Europa, vi ser fram emot Champions League-fotboll. Faktum är att vi gör det när detta spelas in, för detta spelas in på tisdagen eftersom att Olsson måste flytta och flytta hem och fixa det ona, så vi är lite tidigare ute. Därför ikväll då när detta spelas in så är det ju Champions League-fotboll, och så även imorgon. Men det har ju snackats väldigt mycket förstås om, som det alltid gör, om José Mourinho och Chelsea och den där bussen som, eller bussarna som parkeras, du vet, så som de vann Champions League senast. Och jag såg en väldigt rolig, tycker jag själv, väldigt rolig tweet från någon som Soran Ismail, som är en stor Liverpool-vän, förmedlade där det var någon bild på med texten Chelseas nyförvärv 2014-15, och så var det bild på fem stycken stora jäkla turistbussar. Det var lite roligt, väldigt kul. Men och jag vet att det här är ett kärt ämne för dig också, eftersom du ja, liksom många andra tycker att det spelar ingen roll hur man spelar, för det går ut på att vinna.
Ja, det tycker jag. Så är det. Och, men framförallt får jag bara säga att jag hatar uttrycket parkera bussen. Det är så jävla tråkigt.
Nej, jag tycker först, det är kul.
Ja, du ja. Men du har ju ingen humor.
Jo, det har jag väl visst. Nej, men det är väl ett roligt, det är väl ett rätt så kul uttryck att man ställer en buss framför målet och parkerar bussen.
Ja, ja, ja. Okej. Okay. Nej, men det...
träffande på något vis.
Det går ju lite inflation i det. Det första gången jag hörde det var faktiskt Henrik Larsson i någon tv när han satt och kommenterade något VM. Var det Sydafrika VM? Han sa, ja, det är bara så man parkerar bussen. Men han sa ju bussen istället för bussen. Så det... nej, men så är det. Säg vad man vill om José Mourinho. Han är säkert hatad och men tycker det är för hjärtat. Alla som håller på Liverpool eller alla som håller på fotbollen, spel i det, de tycker säkert det är för jäkligt. Men vadå? Det är väl upp till... alltså, vad, det finns väl inga regler någonstans där det står att alla, man får inte ha, man får inte satsa så utpräglat försvarsspel. Man måste anfalla. Jag menar, då blir det som basket eller något sånt här där man liksom, man ska kolla klockan. Nej, nu måste ni gå till anfall, annars blir det... Jag tycker fotbollen är sånt, vem som helst får spela som de vill.
Ja,
då är det ju upp till motståndarna att försöka dyrka upp det här liksom. Och
ja, men,
det är ju deras grej.
Jag håller med, det är helt och hållet. Alltså det, oavsett vilken lagsport egentligen, så är det ju lite tillåtet att spela inom gränserna för vad som är tillåtet för, inom bland regler och sånt såklart. Och sen så är det upp till motståndarna att på något vis komma med något motmedel mot detta. Alltså diskussionen när det är extremt åt något håll, som man kanske kan kalla den här parkera bussen taktiken som ju säkert inte bara är att ställa någon jävel framför mål och hoppas på det bästa, utan det är ju, det bygger på extremt skickligt försvarsspel och ett organiserat, disciplinerat lag. Men även Barcelona har ju de senaste åren fått väldigt mycket skit, vilket också är konstigt, för att de spelar tråkig fotboll, för de springer bara omkring och passar varandra och håller bollen i laget.
Ja.
Det blir ju också lite konstigt. Jaha, nej men ta bollen då och gör mål. Alltså det är ju det blir ju också väldigt, väldigt, väldigt underligt. Det är upp till allt och alla att spela precis som de vill för att nå framgång. Sen så klart att man kan... Det är klart att Chelsea, eller Atletico Madrid, Chelsea då, den första matchen var det väl egentligen bara Lasse Lagerbäck i Viasat Studio som tyckte var fantastisk. Och det kan man ju inte komma ifrån att det är, sen så kan man ju då tycka att det är, ja, han njöt, alltså. Det var nästan som man såg hur det spände till under studiebordet. Nej, men alltså det är ju, det finns en viss charm i det som kallas för taktisk genialitet. Mm. Och att ett lag utför det. Sen så kan man väl då få lov att tycka ändå att matcher är mer eller mindre roliga att titta på.
Ja,
jag säger inte att det finns, det är upp till var och en att säga vad som är rolig eller bra eller dålig fotboll. Men det är klart att matcher som böljar och där det händer mycket överhuvudtaget än matcher som är totalt låsta är ju alltså mer eller mindre roliga. Det tycker jag när man kan få lov att tycka liksom.
Absolut. Men på den tiden när Bob Houghton var tränare i Malmö FF och Roy Hodgson var tränare i Halmstad BK, då sa de alltid ju att alla stod i mittcirkeln. Om någon gick utanför så var han offside. Så det var så matcherna var. Det hände ingenting liksom. Men jag kunde finna en stor njutning i det. Men alltså Sverige har ju ofta spelat, när Sverige har haft stora framgångar, så har det varit sådana matcher där man liksom har, du vet, Glenn Hussein, 6 getingar på Wembley, långt ben, bara slå bort. Och då tycker man liksom, ja, vilken hjälteinsats. Det är liksom vilket lag man håller på och vad man gör. Jag kan då tänka mig om Soran Ismail, som är en intelligent person, men han håller väl på sitt lag och...
Och jag tror inte Soran Ismail heller, det var nog bara en rolig bild.
Jag fattar.
Jag tror däremot att man, så länge ens lag liksom vinner, så bryr man sig kanske inte så mycket om det. Och jag hävdar fortfarande, det är upp till var och en och vilket lag som helst att spela precis hur de vill. Och är det framgångsrikt så vore det väl idiotiskt om de inte fortsatte göra det. Eller hur? Det går ut på att vinna lite grann. Sen så är det klart att sen vill jag också tycka att vem som helst får lov att tycka att det är tråkigt att titta på.
Absolut.
För det behöver man inte tycka att nej, men du fattar inte det här med taktik och defensiv fotboll. Det kanske gör det, men det är ju fortfarande mindre roligt att titta på.
Men sen är det också, om man då tycker att, jag menar, José Mourinho var ju, för när han var i Chelsea förra gången, då var han ju ett geni. Nu hånar de honom och liksom driver med honom. Men utan honom, det var som vad vi pratade om för någon vecka sedan med Phelps, när han gjorde comeback med Phelps i simningen, så det blev större intresse, va? Han är ju väldigt duktig, Mourinho, på att skapa ett jäkla snack, framförallt om sig själv och sådär, va? Det menar, det händer ju alltid någonting.
Nu är han mest sur och butter. Tycker han i sig... Nu när folk lyssnar på detta så kanske Chelsea har vunnit med 8-0 mot Atletico Madrid på hemmaplan. Så då får vi det i nacken. Men han har ju varit, även efter segern mot Liverpool här i Premier League, så var han ju också så här lite... Han kan bli lite parodi på sig själv ibland. Liksom. Vi kan inte vinna och de är dumma och alla är emot. Det kan bli lite... Det de inte gillade i Real Madrid, de tyckte att där skulle man uppträda som en gentleman alltid. Jag vet inte, han tenderar ibland att bli, som sagt, lite too much. Men det skiter säkert de som håller på Chelsea, eller de som driver klubben Chelsea, så länge han ser till att de vinner och har framgångar. Så so what? Liksom.
Låt oss gå tillbaka igen till Hammarby på den tiden när Billy Olsson, en känd spelare, tyckte att de skulle spela rolig fotboll, vad det nu var. Jag kan gå ännu längre tillbaka när jag inte alls skrev om fotboll eller jobbade med sport, utan jag gick på fotboll alltid bara för att jag tyckte det var roligt. Och var så fascinerad när Malmö FF kom till Söderstadion i Stockholm, och både Billy Olsson och hans bror Kenta Olsson sa sen dagen efter tidningen, fy fan vilket spel, jag skulle aldrig vilja spela i Malmö FF. Nej, och jag skrev på min popsida då, nej, jag kan ju förstå det, då har de all rätt att tycka, men Malmö FF vann ju så serien år ut och år in, och Hammarby, ja du vet, hela det där kör. De menar inte illa om det heller. Vi spelade jättemycket fotboll med och mot Kenta Olsson sen i Expressens interna serie och sånt. Men jag bara tycker det är liksom, jag vet, jag sa till honom en gång också att, men det är väl upp till er då får ni väl avslöja dem. Om det är så primitiv för dålig fotboll, då får ni med större spelintelligens visa hur man ska spela. Och ja, du vet, ja. Nej, men det är det som gör att man kan prata om fotboll i all evighet.
Ja, och det är lite så som det har varit och alltid blir, när ett lag är framgångsrikt så blir det väl alltid, jag tog ju Barcelona som ett exempel, det blev ännu mer banalt egentligen, att ja, men det är så trist, de spelar, de håller bara bollen inom laget. Nej, men vad ska de göra då? Ska de spela långa bollar och springa och hoppas på det? Alltså det blev ju väldigt, väldigt underligt. Det som är framgångsrikt är bra. Så kan man väl säga. Vi kan väl avsluta med det. Det som är framgångsrikt är bra. Skitsamma hur det ser ut.
Men och sen bara så säga att nu vet jag inte vad som kommer att hända i de här matcherna som nu går i Champions League sist. Men förra veckan, jag tycker Cristiano Ronaldos passning fram till Real segermål, den var genial. Ja, de visade så många gånger, jag önskar jag hade kunnat banda den. Det är sånt... det tycker jag är kul att se, den sortens genialitet, när alla tror att en boll ska gå ut till vänster ner mot en hörnflagga där en ytter ska försöka dribbla av och slå ett inlägg, så slår han istället en genomskärare rakt igenom backlinjen och så kommer en springare från andra hållet och så är det mål. Jag tycker det är så jävla läckert.
Mm, jag håller med det. Och Cristiano Ronaldo är ett bra stim just nu. Inga dåliga mål han gjorde i...
Nej, gud!
I La Liga här i helgen. Men som sagt, vi vet ju inte hur det har gått här i Champions League-spelet.
Nej,
det vet inte. Det kan vi kan bli fullständigt avklädda och avslöjade om vi säger någonting. Mm. Eftersom att det är då man vet alltid bäst när matcherna är spelade. Mm. Eller hur?
Mm. Ja, det är som Roland Andersson, assisterande förbundskapten, alltid sa på de där tillställningarna när Lars Lagerbäck tog ut landslagstruppen. Han sa, ja, det är man i Amerika har de ett uttryck som heter Monday morning quarterback. Ja. Där det visar sig att det är måndag morgon efter omgång, då vet alla precis hur man skulle ha spelat.
Han sa alltid det, men jag tror inte det finns ett sånt uttryck.
Jo, det finns det.
Ja, okej.
Okay. Oh, ja, för fan.
Nej, men om vi är inne på fotboll, det är ju, vi avskyr väl egentligen att prata om sånt som är trist med fotbollen, men det går inte att komma ifrån den situationen som har väckt stor uppmärksamhet via sociala medier och i gammelmedia på ett positivt sätt, får man väl ändå säga, trots allt. Det var ju så att Barcelona mötte Villarreal på bortaplan i den lilla byn. Villarreal är en liten by kan man säga, utanför Valencia. Och under matchen så kastades det en banan mot Barcelona-spelaren Dani Alves, som ju definitivt kan, eller betraktades som en rasistisk handling. Dani Alves tog upp den här bananen och skalade den och tog ett par tuggor och kastade bort den. Och detta har då sett till att få igång en någon sorts protest gentemot den här handlingen från den här supporten, där kända spelare och andra människor har tagit bilder på sig själva när de käkar banan för att protestera mot den idiotin och den här rasismen som finns runt fotbollsplaner ibland eller på läktare. Jag vill också poängtera då att om vi nu jämför med andra arenor och länder och ligor, killen, för det var såklart en man, som de tog på läktarna i Villarreal, han blev avstängd från Villarreals matcher på livstid.
Mm.
Inget sånt ajabaja, utan på livstid.
Nej.
Du är aldrig mer välkommen hit. Så det var ju alltid något gott om en ond handling.
Mm. Men det har verkligen väckt uppmärksamhet. Det har ju varit jättestort här. De har ju visat det på tv och varit i alla tidningar och sånt där. Och det var ju lite smart av Dani Alves att göra det. Att man gör en humorgrej av det, så blir det att det blir en mer effektiv protest kanske med vad man visar.
Men jag vet inte om han ens... Jag läste någonstans att han tänkte inte så långt med att han bara gjorde det rent instinktivt.
Ja, ja.
Så att säga. Nej, men det är klart att det i Spanien, Italien har det ju varit en hel del den här typen av varit mycket rasistiska läten i Italien till exempel på arenorna, även i Frankrike har vi sett det. Det är på något vis oroväckande. Det brukar ju sällan drabba de kända liksom människorna, utan kanske drabba väldigt många andra. Men det är väldigt jobbigt och oroväckande att den typen av vindar fortsätter att blåsa i Europa, om vi nu ska vara seriösa.
Men du behöver inte bara ta Europa. Det här i USA har det ju varit, jag har sett och stått i svenska tidningar också om han som äger basketlaget Los Angeles Clippers. Han heter Donald Sterling. En 80-årig man som har en 40 eller 50 år yngre flickvän. I ett samtal med henne så sa han åt henne att göra vad fan du vill med negerna. Umgås med dem, knulla dem, sov med dem, men ta dem inte till mina matcher. Du behöver väl inte lägga ut dem på Instagram heller, för att han vill inte, och det har ju nu blivit en sån, alltså hela USA nu, från Barack Obama presidenten, ner till varenda tidningskrönikör, till spelare, till ledare, som nu bara vill att han ska tvingas bort från att äga ett basketlag.
Mm.
Och det är ju inte bara, alltså grejen är, det är inte bara detta han har, utan i många, många år så han skapar sig, han är ju mångmiljardär i dollar. Och då har han gjort en förmögenhet på husaffärer och allt sånt som ibland är väldigt lätt att göra. Och han har liksom medvetet drivit ut latinus svarta, han vill ha ett vitt samhälle.
Det låter ju som en 80-årig... snurrig gammal gubbe alltså, men det är det inte då, utan han har nog fler, alltså, det får man ju bara en känsla av att han verkar i stort sett dum i huvudet. Ja. Men har han varit på så här länge så har han väl ändå så klart.
Ja, men,
så, men det finns den här typen av rasism från en väldigt vit klass i USA har väl alltid funnits, så finns väl fortfarande.
Ja, alltså det är en av, jag ska inte säga en favorit, men det är en sån otrolig story. En sån riktig cowboy, du vet, han är 67-68 någonting i Nevada. Han har alltså haft sin boskap och betat på statens mark. Och då säger staten att vi vill ha betalt för detta, för de äter upp gräset och de förstör marken och så vidare. Och han vägrar då och blev då en hjälte. För du vet, många tycker liksom friheten i USA, nej vi ska inte, regeringen ska lägga sig i. Det har vi ju alltid kunnat låta djur beta. Vi har tagit för oss och så vidare. Så framförallt den där reaktionära hemska kanalen Fox har gjort honom till en hjälte. Ända tills han i förra veckan helt plötsligt sa att jag körde igenom ett område med många negrer, säger han också. Och jag bara, så det är ju hemskt egentligen. Det var bättre när de var slavar. De hade det faktiskt bättre under slaveriet. Då togs de om hand och de kunde sköta sina familjer. Idag bara tar de knark och sätter barn till världen och är arbetslösa. Nu är han liksom way off limits. Så det är ingen som vill ta på honom nu längre. Cliven Bundy heter han.
Fantastiskt. Inte Al Bundy då, kan man säga.
Nej, precis. Jag visste det. Jag tänkte på det. När jag skrev ner det här, när hans namn, tänkte jag, Bundy, är inte det Ekvalls, var inte det din favoritserie?
Ja, det var jag på något vis. Men nej, jag tänker mest på, ja, inte Bundy, inte min favoritserie, utan jag gillar ju den som han, skådespelaren som spelade Al Bundy är med i nu, som ju heter
Modern Family. Ja. Ja, den har jag inte sett så mycket för. Jag har sett lite grann nu. Ja, då, den är rätt, ja, den är rätt. Ja.
Nej, men jag vill bara ändå hävda att det är ju idiot. Alltså på något vis blir man ju bara här mörkrädd och undrar vad det är. Men det är alltså att det finns ju idioter överallt. Mm. Och väldigt ofta i USA så kan det till och med vara väldigt kända människor som inte bryr sig om någonting utan säger det rakt ut. Ja. Så de får väl göra bort sig själva helt enkelt. Men den här, jag tänker mer på den här attacken då mot Dani Alves i Barcelona. Det känns ju ändå rätt skönt att fotbollen som är så stark ändå, liksom, som i sin grupp, om vi nu får kalla det lite högtravande för rörelse, ändå liksom på något vis går emot och visar vad de tycker och tänker. Jag tror ändå att det skapar och ger ringar på vatten som ändå kommer att vara väldigt nyttiga framöver liksom, på något vis. Jag får en känsla av det i alla fall. Annars är det bra att käka banan när man idrottar, så att... Fast ju tennisspelare som alltid satt och käkade. Jag tror Stefan Edberg alltid käkat banan.
Ja. Men det är en period också när landslaget i fotboll helt plötsligt såg ut mycket banan och så här. Man kunde ibland gå fram till materialen och fan, kan man få en banan? Så fick man en banan. Ja. Jag vet inte om de gör det längre, men det var bra. Jag åt jättemycket banan och är mycket näringsrik. Men när jag blev diabetiker så sa de att banan ska du kanske bara äta en eller två i veckan. Och framförallt ska det vara gröna bananer, för ju mognare de är desto mer socker innehåller de.
Jag tror att om du nu idag kommer i närheten av landslagets bananer så finns det en risk att du blir skjuten med en k-pistol. Fotbollsår, så jag har ju haft en jävelsk dag, om du frågar mig. Den har inte varit så farlig, men jag blev liksom inkallad till ett möte som jag behövde gå på. Det var inga konstigheter med det, men jag hade liksom inte riktigt räknat med det, och jag är ingen mötesmänniska. Jag är så långt ifrån en mötesmänniska man kan bli. Jag anser att alla möten som man har på tidningar eller på tv-redaktioner eller vad det nu än kan vara, eller på arbetsplatser, som inte är one to one, där man liksom hela tiden är konkret och sitter och pratar om saker, utan man sitter i en grupp och har möten, eller till och med grupparbeten, gud förbjude. Det skulle kunna avverkas på 10% av den tiden, 7% av den, absolut, tiden som det egentligen tar. Ja. Så hela min dag har blockerats av att jag var tvungen att åka typ andra sidan stan i trafiken och sitta på ett möte inför fotbolls-VM i Brasilien. Och det var ju intressant. Det var ju ett informationsmöte, så då fick man bara sitta där och ta emot och lyssna. Och, ja. Det kändes som att det var inte riktigt my cup of tea. Men,
nej, men ja, du behöver inte övertyga mig om detta. Jag är helt på din sida. Jag hatade alltid alla möten och försökte alltid undvika dem. Men ibland så blev man intvingad, som du sa. Så satt man där en hel dag och man satt bara och tänkte, herregud, vad man hade kunnat klara av det här på en halvtimme.
Ja, och den som överhuvudtaget kom på och lanserade grupparbete, den människan,
det har jag bara gjort en gång. Sen var jag ofta väldigt, jag blev lite krasslig när det var dags och sådana. Men sen försvann de.
Men de kommer tillbaka lite.
Gör det.
Ja, alltså, hela TV4s hus var tidigare fyllt med massa rum såklart. Men många hade egna, en hel del människor hade egna rum. En massa chefer hade egna rum. Till slut, under en period så var det förvisso fler rum än andra anställda, eftersom det fanns fler chefer än det fanns vanliga arbetare. Men så det var massor med rum. Men nu har alla chefer, och nu ska alla sitta i någon sorts landskap. Jag är ju frilans, så jag sitter inte där mer när jag ska göra program. Så i studion på TV4. Men så att istället för att det sitter människor i alla rum och jobbar, som liksom, det sitter någon och jobbar där, så är alla rum mötesrum. Så hela huset är fyllt av mötesrum. Det finns till och med draperier som går i en rund ring mitt i de stora rummen där alla sitter och jobbar då, så här landskap, som man kan dra för. Och där inne ska man då ha möte.
Där inne kan man ha ett möte.
Ja, det är sant. Det hittar inte på. Allting är ett enda stort möte. Mm. Det var möten. Jag har ju bloggat om detta och fick många reaktioner. Det var möten, men allting är möten. Så är det. Du har inte så mycket möten i New York där du sitter och...
Nej, jag har inte så mycket möten. Det är väl också det med att man nu är frilans och man har sin egen tid.
Man kanske är bara en lat och trist människa som inte vill sitta i grupp och prata med. Det kanske är vi som har fel.
Ja, det är möjligt. Vi är några störiga, kagiga, kaxiga skåningar.
Du, Per Sundhage, det har ju varit en liten debatt om detta. Jag tänkte vi skulle ta det bara kort. Vår kompis Olof Lund har ju en podd nu för tiden. Han kommer lite efter oss, men nu har han också en podd där han gör intervjuer, intressanta sådana. En med dem var Per Sundhage, och hon berättade att hon skulle ta in Mia Törnblom, som har skrivit böcker och som är en sån som pratar med människor. Man får inte säga att hon är psykolog, men hon ju försöker göra människor på gott humör, oftast kvinnor.
Ja.
Och detta, hon berättade att hon skulle vara engagerad på något vis i landslaget. Och detta tog då hus i helsike, för att väldigt många så kallade idrottspsykologer blev otroligt upprörda. Jag har inte riktigt fattat varför egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Jag beskrev detta i söndags då, när det var min tur att skriva den här söndagssidan. Om att jag personligen tycker jag att all form av terapi oftast är mer eller mindre mumbo jumbo.
Ja.
Och det blev ju andra också upprörda över. Men det är så jag har upplevt, och sen så tycker jag säkert att alla andra är annorlunda. Men jag fattar inte riktigt upprördheten här. De är ju inte sjuka, fotbollsspelare. De ska ju inte ha liksom hjärnskrynklare som sitter och förändrar deras mentala hälsa. För den är väl ändå god att utgå ifrån. Utan det är väl någonting... Jag vet inte riktigt.
Blir
du lika upprörd?
Nej, inte alls. Alltså, ett tag så lät det som, när jag läste om för sig annat, som om Mia Törnblom skulle bli anställd av fotbollsförbundet som en sorts psykolog. Men man sen läste vidare, så säger Pia Sundhagen, nej, hon ska gästföreläsa och komma och prata, ungefär som till exempel Anja Persson har gjort. Och Anja Persson är ju ingen psykolog nu. Det handlar mer om hur, så här gör jag, så här upplevde jag det när jag tävlade, så här blev jag på bar humör, så här blev jag världsmästare, så här tog jag OS-guld, liksom. Den typen av grejer uppfattar
jag. Men det är väl någon sorts mental träning som man inte nödvändigtvis måste kalla för psykologi, tycker inte jag i varje fall. Jag förstår inte varför.
Nej.
Men det är väl väldigt känsligt där. Det är folk som har pluggat länge och tycker att de har rätt eller fel. Men det finns ju extremt många idrottspersoner som har suttit och psykologer, som inte, de har inte blivit Nej. Bättre för det. Vissa har blivit det. Och det är ju visst bra kanon.
Men
i många andra blir det inte det. Ja. Det är ju liksom, det är upp till liksom lite betraktaren på något vis.
Och exakt. Och är det så, kan man verkligen utbilda sig i det här? Det är, jag har aldrig förstått heller om man kan utbilda sig till att bli präst. Liksom. Vad är det som säger att just nu har jag papper på att nu är jag Guds son, och du vet väl att det är en lögn, för det är ju Ola Wenström.
Ja, exakt. Bara det. Nej, jag håller med dig. I mitt tycke så är detta också lite så men det är klart att det finns en vetenskap kring psykologi lite grann. Självklart finns det ju det som man ska ta på högsta allvar säkert. Men i det här fallet så handlar det mer om att det inte är svårt sjuka människor som ska botas, utan det är idrottspersonligheter som ska bli bättre, och ibland blir de då av att Thomas Ledin kommer och spelar. Och ibland... eller vad det nu kan vara.
Jag vet.
Alltså, du vet. Ja. Eller så pratar de med Mia Törnblom med hennes erfarenheter, och så föreläser Anja Persson eller vad det nu kan vara. Så läser någon, och så spelar man FIFA. Inte fan vet jag.
Nej.
Så att, men det var ju uppenbarligen väldigt, väldigt känsligt för bland alla psykologer. Mm. Eller väldigt många i varje fall. Trodde de hade starkare självtroende så. De kanske behöver gå till psykologer. Kan en psykolog gå psykologer till psykologer? Gå terapeuter till terapeuter?
Det händer.
Men hur funkar det då? Alltså, slår de mig bara nu. Alltså, då vet ju då att om en terapeut går till en terapeut och säger hej, jag mår dåligt, jag kan inte sova på nätterna. Nej, men då vet ju den terapeuten om vad den andra terapeuten ska säga. För att den ena terapeuten, den som går och inte kan sova och mår dåligt, kan inte han eller hon prata med sig själv då?
Nej, men det kan bli intressanta samtal där man hela tiden försöker vara samma second guess den andra, va? Att man hela tiden, okej, nu sa han så eller hon, och då får jag säga så. Hur man liksom väver in det på något sätt så det till slut blir fullständigt obegripligt allting. Men om de blir bra av det, inte vet jag. Men jag vet inte om en psykolog kan må dåligt. Jag menar, en psykolog vet ju i så fall hur man gör
för att må bra. Går, alltså det är en väldigt bra fråga, vi ställer den till våra lyssnare. Går psykologer till psykologer? Går en läkare till en läkare om han får halsfluss? Nej, det gör han ju inte. Han skriver ut penicillin. För han vet att han har halsfluss.
Om man nu vet det. Han är kanske inte öron, näsa och halsare. Han är kanske...
Nej, men han är väl för fan, han har gått en allmän tjänst. Han, just halsfluss vet han. Han vet väl om att han har brutit fingret och måste ta en röntgenplåt.
Ja.
Eller hur?
Okej.
Men sen vet jag inte om en läkare testar prostatan på sig själv. Det är jag inte helt hungrig på. Men och vissa grejer måste kanske en annan läkare. Men en läkare tar ju pulsen på sig själv. Eller tar blodtrycket. Jag vill en läkare.
Ja, det är möjligt. Jag känner inte så många.
Nej, läkarna brukar du gå till.
Jo, jag vet inte.
Ja, det är väldigt intressanta frågeställningar om inte annat. En intressant frågeställning vet jag att du har hittat i ditt kära USA, Amerika, som Gazellen säger då, där New Yankees pitcher, alltså, och det, och då får vi säga till våra lyssnare, det är inte en sån man dricker, alltså inte en kanna öl, utan en pitcher är en sån som Oral Hershiser var en gång för Los Angeles Dodgers, nämligen han som kastar bollen i baseball, kan man väl säga, va? Varför är det väldigt enkelt. Han heter Michael Pineda, och han har ertappats, är det ordet som används här, för att han har gnidit in bollen med träkära.
Ja, just det. Det tog mig lång tid att ta rätt på vad det var för någonting. Pine tar. Det är som det utvinner, som man kokar trä, så utvinnes det träkära. Och jag råkar då veta, eftersom jag känner en man som äger hästar i Skåne. Man använder det också på när hästar skadas eller sår och sånt där, så kan man stryka på träkära. Och det läker på något sätt. Men det lustiga är då att den här Michael Pineda, då Yankees spelade mot Boston Red Sox, och det är 2 veckor sedan, så sa de...
Spelar de inte alltid mot Boston Red Sox?
Jo, hela tiden.
Okay.
Men det var just hans 2 matcher, så att säga. Och den första, då hade han träkära på handen. Liksom, då sa han, du, det där, du får ta bort det. Och sen så 2 veckor senare, då var det hans tur igen. Och då var det kallt och jäkligt. Och han säger att han satte en stor jävla klump bakom örat som han hade. Så att varje gång det var hans tur så gned han in bollen lite och trodde inte det skulle synas. Men herregud, alla tv-kameror. Man såg ju den ju, det såg ut som han hade världens största jäkla tuggummi bakom örat där han liksom tog lite med fingret och så gnerade han in bollen. Nu hävdar då vissa att nu är han avstängd. Han är avstängd i 10 matcher. Ja. För att han,
vänta lite bara innan du går vidare på det. Alltså, vad är poängen med träkärra? Vad har man den till?
Han tycker, och de som använder det, för det visar sig att det är väldigt många som använder det och försöker dölja det. Man får bättre grepp om bollen. Om det är väldigt kallt ute, kallt, regnigt, blåsigt, och då är det svårt att få grepp om bollen, tycker många. Och då använder man gnider in bollen i typ träkärra. Men man kan annat också, har det visat sig. Vissa har rakvatten, andra...
Rakvatten?
Fråga mig inte, men det var en lista och de intervjuade en massa pitchers. Jag brukar använda lite shaving lotion. Det brukar jag ha, det känner jag för bättre grepp.
Men rakvatten, det kommer liksom en boll flygande. Fan, det här luktar...
Ja,
det åker man, måste man bli ättappad direkt. Det här luktar väldigt gott.
Ja,
så. Var det någon speciellt rakvatten som...
Nej, det har jag inte sagt något om. Och de som uttalar sig, jag sa vad de använder, de var alla anonyma. Så att det här är liksom en sån gråzon. Och då menar man, varför har de stängt av just Michael Pineda, eftersom alla använder det? Och ja, inte fan vet jag varför vissa saker är, och varför han för 2 veckor sedan bara fick en liten varning och fick fortsätta kasta resten av matchen, och han 2 veckor senare stängs av i 10 matcher. Men det slog mig då, ser du med handbollsspelare, du är ju i den branschen, i den världen. Jag kommer ihåg första gången, det är jättelänge sedan, när jag började som sportkund, kom man åka någonstans, man fram och hälsa på någon efter, man hej, och så, gud vad fan, man blir alldeles klistrig i handen nu. Ja.
Nej, men det var ju klistrig, alltså handbollsspelare, nu för tiden, säger jag, så rutinerad som man kör med den här lite halvtöntiga knytnäven och knytnäven, för att man vet att gärna vill jävla så klistra sönder i händer.
Ja.
Nej, men de har ju klister, jag tror det finns två olika typer av klister som man får, och det måste ju vara godkända klistertyper, men det är ju liksom någon sorts geggamoja som de stryker på. De har ju en sån här vit irrotstejp oftast på skon, som ju inte används speciellt mycket i handboll, på utseende av skon, och där på den tejpen sätter man klistret när man vill ta mer under matchen. Och då, ja, men det är ju bollarna i handboll, vet ju de är ju helt svarta för att de har rullat i liksom damm och smuts, och de är helt sönderklistiga. Så att klister har ju alla, målvakterna har väl inte klister, men övrigt har de flesta andra klister. Och ibland så utnyttjar man klistret bara som finns på bollen. Men det är ju inte träkärra direkt.
Nej.
Och det är framförallt, det är ju ingen som liksom smörjer in bollen i någon sorts liksom Dolce & Gabbana senaste
parfym.
Så att, nej, men det är ju där, sen minns jag att när jag spelade mina första handbollsmatcher som väldigt ung, 8-9-10 år, då var det inte tillåtet att ha klister, för att man skulle lära sig att greppa bollen. Då hade man istället svart eller vit sån här tejp som var klistrad på bägge sidorna, som man klistrade på fingertopparna. Det var tillåtet, så hade man det när man satte runt fingertopparna som man sprang.
Men visst är det konstigt med sånt, med lite såna olika regler, att det var okej, men att annat var inte okej. Och just att man kan använda massa annat. Det är liksom, i det här fallet så är det träkär. Ja visst, men du behöver kanske inte göra så mycket. Kanske som någon sa, man har ju på insidan av skon liksom, så kan man, du vet, man står där på...
Men bara för, alltså, sätta det bakom örat känns ju rätt äckligt, bara det. Men alltså väldigt
speciellt. Det var
jag ser en bild på honom nu här, Michael Pineda. Han ser ut som många andra baseballspelare, att han ser ut som en elitidrottsman direkt.
Nej.
Han kanske behöver träkärran där, men, och han är född så också i
Dominikanska republiken, så att han var lite språkförbistring först, men han höll en presskonferens efter det, nu höll han på engelska och sa, jag har gjort ett misstag, jag ber mina lagkamrater om ursäkt och allt sånt där. Och då undrar man, hur fan dum får man bli? Alltså om man varit på väg att åka dit en gång, då passar man sig väl jäkligt noga nästa gång för att göra det. Men vad de gör också, det ser man, de spottar ju händerna så här, kastarna, för att få bättre grepp om bollen. Och detta är då bara en variant på det. Så att nu är det delat liksom. Vissa tycker att släpp allt fritt, låt dem göra vad de vill, och andra tycker nej, det här är fel och man ska göra si, man ska göra så. Men jag bara tycker det är träkära.
Alltså jag förstår inte varför. Nu här är också ett tecken på att man blir upprörd över olika saker inom idrottsvärlden. Att man då USA vänds upp och ner för att en halvtjock baseballspelare har träkära på bra. Men jag, alltså det är annorlunda. Det är ju det. Det är olika helt enkelt. Mm. Sen vet jag inte riktigt om är det inte tillåtet så är det inte tillåtet. Varför använder man då? Å andra sidan, det är en väldigt mild form av doping om man får använda ett sånt uttryck i det här sammanhanget. Träkära alltså. Mm. Vad heter det, sa du på engelska?
Pine tar.
Men de vill alltså, ju ha grepp när de kastar bollen där. De kastar ju inte bara bollen, utan de vill ju göra massa diviga liksom skruvar och grejer. Det gör de väl med fingrarna, så för de får bättre grepp på något vis.
Ja, precis.
Ja, det var, utgår från att han kommer tillbaka utan träkära, den gode Michael Pineda.
Eller i så fall han åtminstone sätter den där träkärnan någon annanstans än bakom örat. Alltså du vet, man såg när han stod där, man satt och tittade lite, vad har han bakom örat? Ja. Vad är det för konstig klump?
Är det en räv, undrade du?
En fågel. Nej, sen var det lite lustigt när jag började läsa på detta om pine tar, träkärn, så stod det, det används i, och lyssna på detta, i Skandinavien används det ofta på hästar och sånt. Ja, men det vet ju jag, det är några år sedan som den som har hästar utanför, jag har sett hästarna när vi varit hemma där på landet ju. De är någon sådana som har sår, de biter varandra och de trampas, ja du vet, så han kom och satte på träkära och så läkte det.
Jaha, ja då kanske du kan testa lite.
Ja, jag ska faktiskt börja med det. Om jag nu ska kasta en boll, men då behöver man inte göra.
När du är ändå inne på hästar så vill ju du gärna, har du skrivit ett mejl till mig, du vill prata om, som vi säger, vi som är från Malmö, Jägers.
Jägers.
Tisdagskvällar var det oftast Jägers. Det var Bosse Larsson som var tränare blev tränare efter karriären i Kirsebergs IF, som inte finns kvar längre tyvärr. Det är trist. Alltså, Bosse Larsson finns ju kvar, men inte Kirsebergs IF. Och då blev han ju tränare där, och han var ju en väldigt, väldigt, ja han är säkert är fortfarande trogen besökare av Jägersros travbana.
Ja, det är han säkert.
Så då tränade alltid Kirseberg på tisdagar och, ja vilka andra dagar det var vet jag inte, men tisdagar hade han alltid tränat. Men det ändrade Bosse Larsson på när han kom, det var ett av hans krav. Mm. Jag tränar med Kirsberg, men jag kan inte träna på tisdagar. Så det fick de ändra på det. För då ville han gå på Jägers.
Ja. Men det är väl, vad heter han nu? Oh, hur uttalas hans förnamn? Colgini.
Ja, Ludwig Colgini. Jag är jättearg.
Ja. Ja, han är ju skitförbannad, för han vill ju, ja, han tycker de ombyggnaden av Jägers, eller Jägers ro som det heter egentligen, ombyggnaden av Jägers är, ja, det är ett hån mot publiken och så vidare, men han vill ha folk nära där hästarna springer och sånt där, medan de nu som styr och bestämmer på Jägers säger nej, men den moderna publiken idag, den är inte, står inte längre där nere vid räcket, den sitter uppe i matsalen eller i lounge och sådana grejer, och det är möjligt att det är så. Nej. Gick du mycket på Jägers?
Nej, jag var inte riktigt andra i mitt fotbollslag där, som Peter Hulda Hillgren var väldigt generad, så man, antingen så var man Jägers eller inte Jägers, jag var med när spelade så. Jag var där någon gång, men jag blev liksom aldrig riktigt hooked.
Nej, samma här. Jag var några gånger också, framförallt var det när jag kom till tidningen Arbetet, då var nöjeschefen där, Tony Kaplan. Han var en riktig Jägers. Han var där varje vecka och han tog med mig. Men jag vet inte, jag greps aldrig av det.
Sen slog de mig också när jag var där någon gång i pressrummet sen när jag blev journalist då, så hade de liksom där var det liksom en egen lucka. Alla bara spelade som galningar. De var ju otroligt beroende av de här hästsportjournalisterna. Så att, nej men ja, jag blev inte liksom riktigt gripen. Det enda jag blev gripen av hästvärlden var att jag hade ett tag hade en flickvän som var jockey hos Hans Adielsson, alltså, fast det var ju galopp då.
Ja.
Hon var jävligt snygg. Katinka heter hon. På tal om det. Nej, men jag, för det första, när det gäller Ludde, som vi säger, vi som känner honom, Ludde Colgini, så är jag alltid på hans sida. Han är en skön gamering och en skicklig travtränare. Så han gillar jag. Sen tycker jag också att han har väldigt rätt. Det är ingen jävel som bryr sig om galoppen på Jägers tro. Däremot, det som är mest fascinerande i hela den här frågan, det är ju att man har tecknat ett avtal på 39...
Ja, ja.
2039, visst var det? 39?
Ja, ja.
Jag har aldrig hört, inte ens liksom... OS och sådana stora saker på något vis anordnar man eller så bestämmer man sig för innan. Ja. Det är första gången någonsin jag hör att någon har tecknat ett avtal till 2039. Ja. Ja. Det är inte nej, 4 kan... år, inte 3 år, nej. Inte 7, utan till 2039.
Mm. Ja, det är fascinerande. Men jag håller med dig. Jag kan inte, jag är inte så intresserad av det heller. Men nu har rätt i det. När Ludde säger någonting så då brukar jag alltid läsa detta. För jag känns lite som att okej, okay, jag gillar honom lite grann. Han vet nog vad han pratar om. Och därför blir jag lite intresserad av detta. Mm. Men det jag blivit intresserad av hästar, det var, jag hade grannar på landet innan. Och hon heter fortfarande, tror jag, de flyttat så många år. Hon födde upp galopphästar och jag var med några gånger när de tävlade på, vad heter det i Danmark, Klampenborg.
Ja, Klampenborg.
Och det var ju en väldigt fascinerande värld när man fick komma med och gå med dem, alltså hästmänniskorna där. Det var en spännande värld, men det blev aldrig så att jag kände, gud, jag måste gå på Jägers och spela eller något sånt.
Nej, jag tycker nog att den typen av miljö, Jägers, Ro, Solvalla, ibland är till och med lite deppig på något vis. Jag tycker att man ser bara, det är ju väldigt få som vinner, utan det känns som att man ibland bara, att man bara ser dem som man tror har förlorat massa pengar. Jag vet inte, den är lite halvdeppig på något vis. Mm. Även om de som försvarar sporten in i döden försvarar just sporten, men den hade ju inte existerat på något vis om inte döden.
Utan spelet, nej.
Om att tiden går. Igår måndag då, 28 april, så firar vi ju min dotter Vilma som har fyllt, kan man tänka dig, 15 år. Du som har hängt med Vilma genom alla år. Du skrev till och med när hon föddes i en liten passus som jag har klippt ut på Expressens söndagssportsida, att nu har Vilma kommit till världen.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
28 april 1999, på Billy Länstrands 40-årsdag. Nej, men hon, nu har hon fyllt 15, det är ju helt... Det är ju bizarrt på något vis. Mm. Och det är bara tecken på att man själv är äldre. Men det som har varit lite speciellt, som alltid är speciellt när man fyller moppe, det är ju att hon får lov att köra moped. Och hon fick en rosa Vespa som vi hade köpt till henne här.
Jaha, ja, ja.
Det är roligt, hon blev jätteglad och så. Men hon får inte köra den direkt, för man måste ha det. Och det hade jag ju så himla dålig koll på. Du vet, när man själv skaffade moppe eller fick moppe, inte om du hade det. Då liksom, nej, men jag hade någon moppe då och då. Det första man gjorde var ju att man började stack ut och köra då och åkte till någon kompis som visste om man kunde trimma den. Men nu så får du inte, nu är det liksom registreringsskylt och du måste ha ett körkort. Du måste ta ett körkort.
Alltså för en vanlig moppe, eller är det i det här fallet en Vespa? Är det
ett EU-moppe kallas det väl. Det finns ju moppar som går i 20 km timmen. Men här måste du ha liksom ett körkort, du måste göra teori och du måste ha körkortstillstånd och du måste liksom, och jag tycker ju så att det är ganska bra, för att jag vet inte om jag hade, vill man inte en aning om något trafikmärke, och inte en aning, och det kan ju vara bra att förbereda sig inför ett bilkör, men jag hade verkligen usel koll på att man måste på något vis ha.
Jaha.
Ja.
Var gör man det?
Ja, det gör man hos trafikskolor. Alltså det är precis, proceduren är i princip, nej, inte riktigt, men princip densamma som om du tar ett vanligt bilkörkort. Du måste kunna och du måste, ja, det är nästan detsamma på något vis.
Men vadå, vad hände då? Vad gjorde ni mer då? Hur firade ni det?
Nej, men det var ju liksom lite familje, ikväll då, när vi, just i detta nu är hon faktiskt på hemma hos Olof Lund, som jag har fixat, hon gillar att gå dit och äta med några av sina goda vänner och sina 15-åriga kompisar. På Richard, alltså, du fattar väl det?
Ja, det tog på en gärna naturligtvis. Ja. Jag tänkte, Olof är en duktig på den. Nej, visst, det är hemma hos Olof. Ja, det är
och där är så där han och käkar nu och det trevligt. Så att, men det har varit, det var lite roligt. Det var lite omtumlande att hon fyller 15 på något vis. Det är ju bara tecken på att jag också blir äldre.
Mm. Men det är också ett tecken på att tiden går så himla fort. Jag menar, Julia fyllde ju 24 för en månad sedan. Mm. Ja, det kändes också som, vad hände där? Du vet, jag kommer ihåg 15, men så är det.
Time is running. Det är ju lite som det är för din kompis där, Rihanna. Eller Rihanna, som jag kallar henne för.
Mm. Nej, det var mest jag bara kände liksom att hur hinner vissa människor med allting? De hinner med allting. Jag läser då två sådana tabloidtidningar varje dag, och hon är med i en av dem, eller bägge. Hon är med varje dag. Hon är baddräkt på Jamaica. Hon sitter i jeans och tröja på Barclays Centers en basketmatch. Hon är på en klubb. Hon är i Los Angeles. Hon är på en gala. Hon går in och ut. Hon har alltid nya kläder och så, och ser helt annorlunda ut. Och, alltså, hur fan hinner hon? Är det bara hon som... Sen dessutom så gör de ju musik och spelar in och turnerar. Ja, vad är min fråga? Är bara, hur hinner man? Hur hinner man med detta? Hon är ju bara 23 hon också, va? Hon är ju jävligt ung, men...
Ja, jag vet inte hur, men det finns ju andra människor som jag undrar överhuvudtaget, som jag följer lite grann på Instagram och sådär. Inte Instagram, utan Instagram. Mm. Jag undrar också hur de hinner. De är överallt, hela tiden. Men det är, vissa hinner mer än andra. Det är väl inte konstigt än så, helt enkelt. Men det ser väl till att hinna, helt enkelt.
Ja, man får skynda sig i så fall.
Till exempel så har ju Thomas Ravelli startat ett klädmärke. Och så det finns nu kalsonger. Lite roligt. Han är med Mästarnas mästare nu. Det gäller förstås att smida medan järnet varmt. Men jag såg att han hade jag såg bild på kalsonger, det var lite kul. Det var liksom exakt likadana som Björn Borg-kalsonger, fast det stod Ravelli istället.
Mm-hmm.
Vill du ha på sådana? Jag kan kalla sig på Ravelli-kallingar.
Nej, jag kör mina vanliga Calvin Klein.
Nej, men jag menar, nu finns det. Det är lite kul att de... Ja, men jag känner ju flera, alltså Ola Wenström gör ju lite slipsar och Billy Lernstan, min kompis, gör ju strumpor, och Dahlin håller på med skor och skjortor och här, det. Allting.
Och du?
Ja, så jag, men nu tog jag några riktiga hjältar. Det är lite roligt. Ravelli-kallingar.
Ja, men hur går det för honom då i detta Mästarnas mästare?
Ja, jag kollar inte så mycket på Mästarnas mästare. Jag tycker det är... Eller rättare sagt, det är på söndagar då när jag jobbar med annat. Eller är det inte det? Det blir kanske inte det längre. Nej, men jag är inte så himla engagerad i Mästarnas mästarna. Jag tycker det är ett kul program när jag väl har tittat. Jag borde titta mer. Men man är ju inte riktigt tablålagd längre på samma sätt som man var förr när man kollade på tv. Så jag missar Mästarnas mästare. Visst är det på söndagar när jag sitter och jobbar med fotbollskanalen Europa. Så det är ni rätt skäl till att jag missar det. Mm. Så att, nej, men det är ju, det jag faktiskt har slagits av är ju att många tidningsskribenter skriver liksom väldigt allvarsamma krönikor om att nu får det vara nog. Vår kompis Malin Ros skrev en sån till exempel. Hon är ju fantastisk på alla sätt och vis, men just den tyckte jag var väldigt speciell. Och det är andra som gjort det också, att nu måste de byta ut den och den grejen. Nu är det skandal och det här går ju inte längre. Det har blivit så pass stort, för att det har ju väldigt stort, många tittare, att man tror att det är på riktigt lite grann. Och det blir liksom så att man ifrågasätter tävlingarna, och det kan ju vara allt möjligt. Man ska såga till en träbit som ska vara lika stor, eller man ska minnas någonting, eller man ska fråga om någon gillar choklad eller vad fan det är. Så är det ju vad det är, ett underhållningsprogram, och det är ett underhållningsprogram lite som Let's Dance. Det handlar inte om att du ska dansa bäst, utan att...
Nej, det
är lite grann samma. Och då börjar man ifrågasätta grenarna ibland, så som det vore i OS liksom.
Ja.
Den grenen måste vi byta ut.
Ja.
Och så att, men det är det engagemanget har varit. Jag tror att det går bra för Ravelli. Jag tror att han är kvar fortfarande i någon sorts final.
Ja, men när du säger Let's Dance, så ringde jag hem och pratade med min mamma i förra veckan, och hon var så otroligt upprörd över att Patrik Sjöberg var kvar hela tiden. Hon sa, han kan ju inte dansa. Jag sa, men mamma, det handlar ju inte om det. Det är ju ett underhållningsprogram. Det är ju liksom, och hade inte han varit kvar, så herregud, vad skulle de gjort rubrik uppe då liksom? Men om jag förstått det rätt, så åkte han ut nu senast.
Nej, nu själv är jag ute. Nej, men det är ju... Let's Dance är inget dans. Danskarna har ju mycket dans i tv, för de älskar ju dans, alltså tävlingsdans.
Ja.
Och då får man ju titta på det. De kan ju dansa, men ja. Det är inte riktigt samma sak som när man... Du vet... i Let's Dance. Men skitsamma. Mästarnas mästare har blivit så pass etablerat och så pass starkt. Jag får ändå säga att det har varit tungt av dem att skapa intresse kring programmet. För att det har ju liksom tunnats ut med namn, liksom starka.
Ja, 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 det blir ju det ju. Till slut, Sverige är ju i så fall ganska litet på kända människor, så att...
Ja, hittat ja. Fina blandningar där och så. Det var något annat du ville, vi skulle ta upp här innan vi sätter punkt.
Nej, det var mest... Vi ska inte glömma det att jag kommer att uppdatera Spotify-listan igen. 5 låtar varje gång efter varje ny podden. Och man går in på under Matulsex, MATOLSEX, så hittar man podden 30 där. Ja. Det är jättemånga följare nu. Det bara plingar till i datorn varje dag. Det bara trillar in nya följare, vilket är jättekul det också. Jag vill bara säga det. Glöm inte att den finns. Plus att nu har printern gjort en liten fuling här. Det bara halva sidan kom med här, så jag ser inte vem det var, men det var någon som twittrade eller tweetade om att vad ni har haft med dagens garv.
Nej. Det är många som saknar dagens garv. Jag vill bara säga så, ja. Till ettårsjubileumet så tror jag också jag ska göra, du får hjälpa mig med det, Olsson, någon sorts Spotify-grej.
Ja, men tala med din dotter, hon gör det på 7
sekunder. Ja, men okej. Men ska vi inte ligga under samma liksom på något vis?
Podden, ja, går det? Jag tror, nej, men du får kalla det in på den 50 eller något sånt då, eller
på, ja. Skitsamma. Nej, men dagens garv har ju varit någonting som har intresserat många, eftersom de ju är så pass bra. Det vill säga, det som är dagens skratt i södra Sverige. Eller vad det dagens skratt, ja. Heter eller dagens...
Ja, det var nog. Du sa du kollar Kvällsposten.
Ja, och där fick det inte heta dagens garv, utan det får heta dagens skratt. Ja. För där vet man tydligen inte vad garv är, eller ja. Mm. Och vice versa. Så att, ja, och det är många som saknar dem, att vi inte läser upp dem, och det måste vi väl göra lite då. Som de oftast bara blir bättre och bättre. Alltså människor som skickar in sin favorithistoria, roliga historia, till en tidning för att få den publicerad under sitt eget namn och allting.
Mm.
Och jag vet inte varför. Det fattar jag inte riktigt varför. Får man någonting för det?
Nej, jag tror inte man får. Men det är, ja, men det är han. Man har sitt namn. Alltså den som jag plockade ut, som var då i Expressen tisdag. Det är en man som heter Gustav Orgen. Eller Orgen, det är svårt att veta hur det uttalas. Han har skickat in
Organ.
Den här.
Du,
nej.
Orgen, ja.
Mm. Lyssna på det där.
Ja, jag är nu redo.
Det är alltså en dialog, och någon som säger, och vad arbetar professorn med för tillfället? Och då säger professorn, jag försöker framställa en syra som kan upplösa allting. Och hur har ni tänkt förvara den? Det var dagens garv.
Ja, du är jätteroligt.
Det är ju fantastiska.
Det är klart att den kan ju inte ha en syra som upplöser allting.
Nej.
För det...
Nej.
Att han inte har tänkt på det.
Nej, precis. Det är det man undrar när man läser, men tänker, är han verkligen professor? Då är man liksom inne i lite samma diskussion som går en psykolog till en psykolog, eller har inte professorn tänkt på det, va? Så att det är det man menar, många tar det bara som ett garv, ett sånt här dagens garv eller skratt i södra Sverige, men det ligger liksom något djupare bakom.
Och vad arbetar professor med för tillfället? Ja. Jag försöker framställa en syra som kan upplösa allting. Och hur har ni tänkt förvara den? Frågetecken.
Ja,
du undrar, precis. Jag har Gustav Orgen, ja. Är det någonting, har han hört den här storyn någon gång och tänkt att den ja. Ska jag, den var rolig, den ska jag skicka in, ja. Till
den kommer att komma.
Eller
med,
har han bara liksom legat och filurat på kammaren och plötsligt har de bara bling, oj, den här
är inte det en story liksom? Ja, du har rätt i det. Man vet aldrig hur det går till när de här kommer upp. Ah, jag bara kände att tyvärr så tappar jag namnet på mannen som twittrar om och efterlyser dagens garv, men det här var ett i alla fall.
Ja, tack så mycket för detta skratt. Det var ju härligt vad det på något vis gurglade till igen nu när vi ska sätta punkt ifrån det som är podden nummer 51 och se fram emot på alla sätt och vis mot vår inspelning av ettårspodden, alltså 52 veckor i rad, och vi avslutar detta år med att spela in podden på O'Learys Norrmalm i Stockholm klockan 17.00. Samlas vi kör väl igång lite senare, och för att få lov att komma till denna tillställning där det bjuds för kycklingvingar och någonting att dricka, då anmäler du dig, och helst då så fort som överhuvudtaget möjligt. Vi kan väl säga att någonstans i helgen där, lördag söndag, så, eller på söndag, så är det väl på något vis någon sorts stopp. Hur, vem du är och hur många ni är som vill komma. Och då gör du det, så får du mer info då om du, när du använder det via mail. Det gör du då till adress som är padden@expressen.se. Alltså podden fast utan prick på A-et eller Å-et. padden@expressen.se.
Mycket bra.
Ska bli spännande och kul. Vad ska du ha på dig, Olsson?
Det får jag se då. Jag har kanske en kycklingmask.
Ja, du har inte bestämt ännu.
Nej.
Det ska bli trevligt. Joel, tänkte jag komma med... Helt tänkte jag komma i något svårt såklart. Och möjligtvis lite träkära bakom mig nu. Det är nämligen tillåt.
Ja, ja, okej. Okay. Träkärans dag. Fantastiskt.
Ja, den kommer då också. Olsson, ha en trevlig hemresa. Packa ja. På och så hörs vi, och ses vi. Vi ses helt enkelt.
Vi ses.
På Leris. Ha det så bra nu.
Mycket bra.
Tisdagen den 6 maj. Vi ses där, kära poddlyssnare. Vi ser väldigt mycket fram emot det.
Okej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.